och välkomna till ännu en snöslaskig dag i Sverige. Och jag måste bara säga så här, Anita. Nu är jag trött på, inklusive mig själv, alla kvinnor, jag säger faktiskt kvinnor här, som lägger ut bilder på sig själva från semestern, inklusive jag själv. Jag är alltså självkritisk.
Det är helt otroligt med tanke på den skur utav bilder jag och Joel bara var så här. Är det här verkligen inte Instagram? Eller är det en Insta-story? Nej, det är tydligen inte Instagram.
Från min semester i Miami.
Det var det sjukaste. Du spårar ju. Det är ju Craig Hergård all over. Alltså, det var så här, vi vill inte se en Miami-färg. Nej, det är bara en färgand. Det är ingenting med Miami att göra. Det är bara en färg. Vi vill inte se en Miami-glass. Det är bara en glassand. Du råkar vara i Miami.
Det där är en bra tolkning av min personlighet. Jag går i bananjas. Nej, men det är som att hela mitt liv ska återupprättas genom den här Miami-glassen.
Det kanske är så att vi i grunden är avundsjuka på dig. Men det blir lite mycket när man kan sätta Miami framför allt.
Ja, men det är i och för sig bra. Det blir som ett prefix.
Ja.
Miami-hud. Miami-sex.
Miami-glad.
Ja, den är bra. Nu är jag Miami-glad. Miami-barn.
Miami.
Men du har ju kommit något på spåret. Man kan ju faktiskt använda ett sånt prefix för att beskriva det mesta. Allt från så här, vad man har upplevt till någon kille man varit tillsammans med. Det var ju så här Daniel-känslan till exempel.
Fattar inte, dålig metafor.
Nej, det är skitbra. Jag menar så här, Miami-glass. Alltså till exempel, om jag säger så här till dig, vi säger att jag har varit tillsammans med en kille som heter Beppe, som var så här otroligt fixerad vid sitt utseende.
Ja.
Då säger jag så här,
beppifierande.
Ja, men så här, ja men du vet, Beppe-pizzan.
Ah, ja, okej.
Okay. Då vet
en
ju du
det. En fixerad utseende pizza.
Precis. Men jag tror också att det är så här, det är så jäkla bra att åka på semester när man bara inte riktigt så här har hunnit kolla upp så här, ska vi åka dit, ut man kommer dit och allting är som en öppen karta på något sätt. Då blir det ju med att allting som blir härligt blir jävligt mycket härligare än om man hade så här, hållit på i 3 år innan och bara så här, ja men gud vad spännande, ska vi gå till det hotellet då? Och här blir det så här, men gud det där ser härligt ut, och det här tipset fick vi.
Nej men det är ju det bästa, alltså så här, inte hålla på att så här gå in för mycket i allt innan resan, för då blir ju liksom, du vet, det blir ett fiasko ifall det inte är så där bra som man hoppas på att det ska vara.
Den enda gången där man verkligen känner att det kanske är berättigat, det är ju när man ska gifta sig eller ha en så här 40-årsfest eller något. Då kan det bli riktigt swap off.
Jo, men ofta ska man inte glömma bort att det som oftast blir roligast på sådana där tillställningar, det är ju det som är spontant.
Det är sant.
Ja.
Lite som vår stökiga jullunch.
Lite så. Det var ju faktiskt en episk lunch.
Jag kan fortfarande tänka på när jag satt på flyget efteråt. Direkt skulle jag till Åre på så här romantic weekend med Mattias. Vår första så här utan Bobo. Och jag kan ju liksom inte så här, jag kan ju inte erkänna de där 2 shotsen som är ena benet och de där 3 glas vinen som är andra benet. Jag måste ju så här spela att säga, gud vad trevligt, men nu har jag varit på en liten lunch och nu är det du och jag.
Då artikulerar man lite mer, alltså, då låter man ännu mer brusad än vad man brukar vara eftersom man koncentrerar sig på att prata så himla bra. Som, Robert Gustafsson har ju det som strategi när han spelar brusad. Alltså för fulla människor vill ju inte vara fulla.
Nej, det är sant.
Utan de jobbar ju hårt för att verka nyktra. Och det är ju där komiken ligger. För då pratar man helt plötsligt på ett sätt som man i vanliga fall inte gör.
Lite som Dramatens skådisar hela tiden.
Eftersom ansiktsmuskulaturen förslappas lite utav alkohol. Så då blir det ju liksom ett överdrivet prat.
Men du vet när man så här, har suttit i sin kvinnobubbla på en härlig lunch och helt plötsligt så när man tittar runt 100 pers sitter och glor på mig så att man varit ett UFO, då inser man så här, okej, jag ligger några decibel över alla andra, bara jag ska be om ett glas vatten. Skulle jag kunna få ett glas vatten, tack? Men det påminner lite om barn som man är på restauranger och liknande med, att det är så här, okej, alla hör.
Nej, men alltså det här är så sjukt. Tom Allan ligger på en pitchnivå i sin röst. Alltså han ligger på de här oktaverna hela tiden. Mamma, mamma,
Bobo får inte komma på mitt kalas. Jo, nu får han komma på mitt kalas. Det är tigerkalas och vi ska alla vara på savannen. Det finns inga tigrar på savannen, Tomalan. Och de ska ha tigersvansar och vi ska ha tigeröron. Och man bara, okej, okay, ja, där uppe ligger han hela tiden.
Mm.
Så när han försvinner varannan vecka, då har jag en sån tinnitusskada. Det tar 2-3 dagar att reparera.
Lagom till han kommer tillbaka. Du sitter med så här hörapparat och
brukar Joel jävla sin och säger köra de här mamma, alltså jag får verkligen fysiskt ont i kroppen.
Mm.
För man måste liksom
mamma.
Man måste detoxa mamma.
Gud, Bobban verkar genomgå någon form av 4 års livskris.
Jaha, den här Tomalan, precis, han är klar.
Är han klar
han
nu?
Han är ur det, trots att det är över.
Jaha, nej.
Men det var inte kul för 5 månader sedan, eller 4 månader sedan.
Nej, men alltså, hur kan allting vara ett farligt, ett ingenting som de vill göra, 2 någonting som de vill göra? Det finns heller liksom ingen, det är antingen av eller på hela tiden.
Ja.
Ah.
Men nej, men det var en jobbig period, men den är över. Det blir bra på andra sidan, det är allt jag kan säga.
Jag vet.
Det är skönt att man glömmer bort allting inför varje barn och sen så bara, gud, det här känner jag igen.
Nu är det så jobbigt också att han längtar så tillbaka till Stockholm, som man säger. Till vår lägenhet.
Ja, lägenheten.
Mm. Men nu tänkte jag faktiskt ringa och gråta lite idag.
Till vem då?
Till de som bor i vår lägenhet, som vägrar flytta därifrån.
Alltså, vägrar flytta därifrån?
Kan vi lägga över det. Skriv om historien.
Kan vi börja om nu?
Ja, vi kanske kan börja om. Nej, men jag tänker så här, om man säger så här, vi fixar en bättre lägenhet till er och betalar mellanskillnaden. Men de har ju inga möbler, de har ju bara 3 väskor och 2 har redan flyttat till deras hus i USA. Om man då hyr en 3 eller 4 till dem, liksom i närliggande område, som är dubbelt så fin som vår, är det då för mycket begärt?
Nej, absolut inte.
Och men... han grät så mycket, jag vill till Stockholm. Jag vill inte bo här, jag vill till Stockholm. Ja, vi bor ju alltså i en hyrd lägenhet som är jättefin och jättebra på alla sätt. Men han längtar hem.
Ja, det är ju inte hemma.
Nej, och han förstår inte riktigt varför vi bor utanför Stockholm på Östermalm.
Nej, det kan man ju inte förstå.
På landet Östermalm.
Men alltså, du kan göra en shoutout till alla lyssnare här också.
Ja.
Att du är i desperat behov av boende fram till juni.
Mm, 15 juni.
Mm,
prata nu. Med er rika farbröder och mostrar.
Du behöver en 5.
Ja, en 5 lägenhet. Nu har jag fått några tips på hus i Danderyd och Täby. Men det blir bara roddigt med killarna. Ska jag sitta och köra dem då?
Till Söder. Ja, så man bäddar får man ligga, brukar det heta.
Ja.
Jag hoppas att ni vill komma och ligga med oss, håller jag på att säga. Eller bädda med oss.
Nej, ligg med mig, jag är perfekt. Liggbar. Alla får plats.
Snälla, söta, rara, alla gulliga våra fans här ute. Ni måste ta chansen att gå på våran föreställning på Skalateatern. Det är inte jättemånga biljetter kvar i Stockholm. Men det vore jättekul ifall det är fullsatt, såklart. Vi kommer alltså lotta ut en weekendbil under oerhört roliga former på scenen. Mm. Man får alltså en hårklippning från Creative Heads värd skitmycket pengar och man får ett sminkkit från Clarins värt 500 spänn. Mm. Alltså biljettpriset är 330 kronor och man bokar på skalateatern.se eller på biljettforum.se.
Vad väntar ni på? Det kommer också bli lite nakendans har jag skrivit in i manus nu.
Ja, men titta där, Ann Söderlund. Vad bjussigt.
Ah.
Ja, och vi kliver alltså på scenen 19:15. Men vi hoppas att ni kommer innan. För det kommer hända massa grejer ute i foajén innan. Så att vi har liksom en liten förfest innan förfesten.
Kan Sven Melander vara med?
Ja, vem vet. Ah. Och sen så kliver vi på scen 19:15. Vi har en liten paus och sen så kör vi på till 9. Och så efteråt så tycker jag att vi minglar och hänger lite med varandra. Så det blir liksom efterfest med oss också.
Ja, och bakfylla.
Och bakfylla. Ah. Och sen kommer vi till Gävle dagen efter, den 7 april. Och nu alla Gävlebönor, lyssna noga nu. Vi ska bli så otroligt glada ifall ni vill komma till Söders källa. Klockan 19:15 kommer vi stå på scen. Så bli inte förvirrad vad som står på tixter.se. Det är bara för biljettförsäljningsgrejer att man öppnar dörrarna då och så vidare. Så klockan 19.15 är vi på scen, men vi hoppas såklart att ni kommer antingen att käka på Söders källa innan eller bara ta en drink. Och så ses vi där. Så 19.15 i Gävle den 7 april.
Så kommer bli så roligt. Kommer bli så roligt.
Kommer och har lika
vi längtar efter er.
Ja.
Nu ringer Elon.
Ja.
Hej din mamma.
Hallå mamma.
Hej älskling, hur går det? Har du kommit upp?
Ja, jag var precis. Jag vet inte vad som hände. Jag somnade om, jag vet inte hur.
Du vet inte hur? Du hade sett 3 larm och jag ringt 5 gånger. Du kunde ändå inte komma upp.
Nej, jag vaknade. Och sen sängde jag av larmen. Och sen håller jag på att sätta på mig kläderna. Och sen, jag vet inte hur, men jag somnade. Men jag går till skolan nu då.
Okej, älskar dig. Puss, puss.
Ja, puss, älskar dig.
Repressalier, jag minns. Repressalier, jag minns. Jag älskar dig. Okej, hej, hej.
Jo,
alltså, det vet ingen jag känner. Alltså jag inklusive våra gemensamma vänner är ju alla ganska upprörda över att du curlar bort dina tonåringar så fruktansvärt mycket.
Jag vet, jag jobbar på det. Men nu
hur
måste
då? Att du curlar ännu mer?
Jag tänker, till slut måste ju curlingen ha slagit över.
Ja, du tänker så.
Men jag vet, men det som måste säga med Elon att så här, det här är första gången som han har försovit sig i hela sitt liv och som han inte har gått till skolan i tid.
Va?
Elon Bia. Oj, 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 oj. Så plikttrogen. Medan lillebrorsan är så här, oj, jag är sjuk idag. Oj, jag måste få lite kolanappar. Oj, oj. Och storebrorsan är så här, jag vet inte vad då. Du väckte ju inte mig. Så är det här den mest plikttrogne fotsoldaten. Det är faktiskt därför jag inte är.
Okej. Okay. Men också, kan vi inte glömma bort att Dan Söderlund har också ett guldfiskminne. Så att vi tar hennes ord med en nypa salt.
Nej, det här är faktiskt sant.
Måste man lägga till ett faktiskt? Då vet man att det inte är
så. Nu sätter jag på med min sticksiga mössa. Och låter som det regnar.
Kommer du ihåg det där barnprogrammet från när vi var små? Det där, inte trolltyg i tomteskogen, vad hette det? Du vet det där barnprogrammet, det var en vette. Och så redan på mössan så blev han osynlig. Det är du. När vi pratar om dina barn så du på dig mössan och blir osynlig.
Men gud, den kommer jag hålla på att förstöra dem.
Nu går vi vidare.
Fan. Men alltså, är det så att vissa människor liksom har bara det här naturligt att man inte curlar? Alltså, jag tänker så att det är lite för sent att sluta curla.
Jag har ju 2 inte. Barn till, du kan ju försöka.
Men hur gulliga är de inte ändå?
Åh, herregud.
Du alltså, sa, jag har ju, sett det. Massa du sa filmer. Ju det här om dagen, att de var så fina när du träffade dem i bilen.
De var så fina, så fina. Ja, de stora pojkarna, absolut. Men jag träffar dem ju 5 minuter.
Ja, det ser du själv hur snabbt man kan se hur snabbt man kan läsa av hur någon är bra. Och nu kommer vi in på nästa ämne som jag har velat upp 150 gånger.
Åh, gud vad roligt.
Och det är hur snabbt man kan läsa av om man ska gå vidare i en relation. Och det gäller egentligen även vänskap.
Nu hoppas jag att jag har en välformulerad teori här.
Det är alltid vätteteorin. Om ni inte tycker att det är bra, då kan ni bara pluppa lite på min mössa och så försvinner teorin. Nej, men grejen var så här. Jag var ju tillsammans med dig på premiären av Tårtgeneralen.
Ja, kan vi prata lite om den sen?
Ja, kan vi absolut göra. Men vänta nu då. Nu ska jag så här, vetteförklara min lilla tes. Där träffar jag ju då mitt ex som står i kön.
Ett gammalt ex.
Ja, ett gammalt, gammalt ex. Och han är ju kompis med Filip och Fredrik. Och han står där i kön. Och jag ser inte att han står där. Utan det är en annan gammal kompis som ropar så här. Ann! Så jag går fram, Dante är med. Och jag kollar till vänster och då står han. Ja, men du vet, han är så stekt varje gång han ser mig. För han, ja, av många olika orsaker så tycker han att det är ganska obekvämt att träffa mig. Och nu eftersom jag har makten över vår relation. Eftersom jag kan... Ja, gör lite vad som helst för att sätta dit honom i MeToo-tider. Så se bara hans rädda blick. Jag kramade honom. Och alla blir så stressade, alla vet ju liksom hur vår situation var. Vi hade ju ett väldigt så kallat stormigt förhållande. Och jag tror att under de här MeToo-tiderna så har han suttit lite och hållit andan. Så att jag hälsar på en gammal kompis, tittar till vänster, då står han där med mycket. Mycket rädsla i blicken. Vi kramas på ett väldigt konstigt sätt och jag schappar iväg på 10 sekunder. Och då kom jag att tänka på det här som vi har pratat om förut, hur snabbt man borde kunna spotta om det är lämpligt eller inte att gå vidare med någon som man blir lite intresserad av.
Okej.
Okay. Mm. Och dåliga vanor och dåliga sidor visar sig ju faktiskt ganska snabbt. Men tyvärr kan man ju redan vara hooked och kär och liksom förälskad. Som till exempel en kille som jag dejtar med som alltid hade glömt plånboken.
Ah.
Mm. Jag säger, ja, men kom över och ta med en flaska vin. Och nej, nu hade jag glömt det. Han var ju väldigt ordningsam i övrigt liksom.
Och det är oftast ordning åt andra hållet, att man själv ska vara väldigt uppstyrd.
Precis, ja. Precis. Och skulle man gå ut och käka middag, det var mycket med den här plånboken. Den glömdes både här och där och vinflaskan glömdes och hit och dit. Och sen var han också väldigt, väldigt nidig i sänghalmen.
Fy fan vad det är jobbigt med så här snåla människor. Nej, alltså snålhet är ju så jävla osexigt. Fattar inte folk det? Men jag tror liksom att det är nästan som en sjukdom.
Tack Anita! Där har du det. Det är precis som alla andra konstiga beteenden en sjukdom.
Ja, för att jag tror inte snåla människor själva upplever sig som snåla.
Nej, det är klart de inte gör. Det kan de inte göra. För i så fall skulle de se 200 personer som tittar på dem avsvarade. Nej, det skulle hon kanske inte. Men just snålhet är ju någonting som faktiskt, tack gode gud, 99% av befolkningen känner avsmaken för.
Ja.
Så här, oj, hoppar du taxin först? Oj, tog du noten igen? Oj, ja, vi känner ju människor som har satt i system.
Ja, men alltså just den här också specialen som var förr i tiden när man typ körde en drinkrunda när man var ute.
Alltid
och så var det liksom helt plötsligt när det kom till den snåle personens tur. Oj, 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 nu ska jag gå innan. Då hade de fått ett gratis varm med 5 beställningar och sen så var det plötsligt tvunget att gå.
Jo, fast jag tycker ändå att man kan skönja 2 olika snålhetspersonligheter. De som så sätter i system och precis en minut innan det är deras tur att casha in försvinner som en avlöning. Och de som faktiskt inte verkar förstå att det är så här, snålhet är någonting som inte ses med blida ögon i det här samhället där vi lever i honung och liksom mjölk.
Nej, nej, jag tror exakt samma person.
Tror du?
Ja, fast jag tror på 3 olika parametrar. Jag tror att den strategiskt snåle, den tror så här, I fucked the system. I outsmarted them. Fast det är bara så att ingen så här orkar någonsin konfrontera en snål jävel.
För att det är pinsamt. Det är pinsamt. Det är skamligt. Det är så här, det är ungefär som att dra ner byxorna på någon inför publiken. Det är så här, man tänker så här, men snälla fina du ser väl själv att alla reagerar. Det är lite så här, ojsan svisan, det är lite som när man inte är kär i en kille längre. Så här, det var inte du, det var jag. Jag tycker att det är lite samma känsla, att de tror att man tror att det har med dem att göra fast de inte är kära igen längre.
Ja, nej men alltså så okay. Sjukt.
Kanske inte världens bästa liknelse. Men hur som helst, och då tänkte jag så här, det ser man ju tidigt och då blir man ju avtänd. Sen har jag kompisar som lever med snåla människor och det är ju för dem outhärdligt. Plus att de också såklart nås av en liten slevdäng och också blir lite ekonomiska mycket och snåla för att de hela tiden blir matade med så här, nej, det där är för dyrt. Nej, kan vi kolla om det finns ett billigt alternativ? Nej. Så de får liksom lirka och lura för att det ska framstå som att det här var ett bra val.
Ja, sen tycker jag att det finns ett gränsfall där för att så här, att vara ekonomisk.
Skulle jag gärna vilja vara?
Skulle jag gärna vilja vara mer också. Min kille är ekonomisk.
Ja.
Han är inte snål.
Nej.
Han är inte snål på känslor, han är inte snål på prylar, han är inte snål på liksom generositet och sådana saker. Men han är ekonomisk och han kan då ifrågasätta mig när jag åker taxi, när jag får väldigt mycket parkeringsböter och sådana saker. På ett sätt som jag blir provocerad av och då vill agera på honom som att han är snål.
Vänta, 3 p-böter den här veckan, du är snål.
Nej, det är han ju inte. Utan han är ju ekonomisk. Men det är en fin gräns där.
Jag vet, men jag tror att det handlar om en själv väldigt mycket där. Jag tycker att det är fint, för det handlar om jävligt mycket personligt ansvar. Att ja. Så här, det är en hedersak för mig. Jag hade en tjejkompis, och hon och hennes man fick allt i p-böter. Det var betalning som märkte. Och så satte de sig ner en dag och så sa de så här, fuck this. Inte en jävla betalning som märkte. Inte en p-bot så här, resten av vårt liv. Och när de väl hade bestämt sig så har de ju hållit det också.
Det är ju såklart.
Mm. Men det där är ju också så, går ju alltid hand i hand när man har mycket att göra. Oj, en p-bot. Oj. Mm. Det är nog skällant stil. För att man tänker så här, jag tar risken för den istället för att komma ännu mer för sent. Eller istället för, alltså det handlar
i
ju
mitt
om,
huvud så handlar det om att jag tror att jag ska
outsmart då.
Alltså jag har kan natur. Att jag liksom blir lite gambler då.
Jag vet,
för att
jag
vill liksom så här, okej, men nu har jag inte fått några p-böter den här veckan. Då kanske det är värt att chansa den här gången. Så att jag kanske inte får någon, och så får jag någon som blir skitsur.
Ja, men därför,
tillbaka till mannen.
Tillbaka till mannen då.
Som är psykopat. Som vi skulle kunna lista ut vem det är tidigare.
Ja, men jag behöver inte, vi behöver inte dra det så långt som psykopat. Men, om
men
jag ska...
vi skulle ju prata om psykopatiska drag hos killar som man fattar varför man ska lämna dem. Snålhet
det
var
lät
en.
Det lät så hårt bara.
Jaha.
Snålhet en. Mm. När de så här, har konstiga beteenden som de avslöjar för tidigt. Som? Att de, ja, men till exempel så här, inte ta ost på pizzan som mitt ex. Alltså så här...
Jag trodde du skulle ha lite bättre.
Nej, det är där du har det. De små, osynliga, oskyldiga detaljerna. Det är alltid där det sitter i. Tänk dig varenda så här crimefall. Så är det så här, oj, nu verkar det som att han var besatt av insaltad gurka från Verås. Alltså förstår du, de blir alltid liksom, de åker alltid fast på den där grejen som ingen annan såg. Ja, men till exempel The Unabomber.
Ja.
Mm. Då insåg han, den eminente utredaren, till slut så här, men vad är det här för gamla uttryck? Så här, ingen använder såna här uttryck.
Nej.
Såna här uttryck använde vi för 20 år sedan. Det måste betyda att ett, han är helt isolerad. Ja. Två, när han inte var isolerad så läste han en viss typ av tidning där man använder såna här ord.
Ja. Och då han, ja, exakt. Okej, okay, jag fattar. Bra, bra.
Tack,
bra
teori. Tack. Ja. Så... ingen ost på pizzan. Så här, ett, varför käkar du pizza då?
Nej, det är jättekonstigt. Ja. Jag håller med dig. Okej, det blir konstigt ju längre jag hör. Ja.
Två, snålhet.
Mm.
Mm. Tre.
Men på vilket sätt kan du utveckla snålheten mer? Jag tycker ändå snålhet är ett så extremt spännande begrepp.
Ja, men jag tänker så här. Är man liksom, tror man att man kan lura systemet på det sättet som barn tror?
Ja.
Som min 11-åring eller min 13-åring eller min 15-åring fortfarande tror. Men så här... okej, låt gå. Men sen nästa gång säger okej, men jag fattar väl att ni bara hittar på eller att ni försöker lura mig där. Jag fattar väl att ni redan har köpt godis eller något liknande.
Mm.
Där handlar det om en så här emotionell utveckling som inte har skett hos de här männen.
Just det.
De tror fortfarande att de kan outsmart den.
Ja.
Eller kvinnor. Och då blir jag så här, äpp. Du fastnade någonstans och du vill inte växa upp.
Nej, och det där är superspännande. Jag tänker lite samma sak runt så här svartsjuka.
Mm.
För, och det vet jag inte om det är ett mer kvinnligt drag än ett manligt. Alltså manliga och kvinnliga svartsjuka skiljer sig ju väldigt mycket.
Mm.
Otroligt mycket.
Ja.
Kvinnor, de är ju, nu snackar vi worms, alltså när det kommer till att liksom göra sin research. Alla går in och tror att de är Lisbeth Salander för att de har ståkat sin killes telefonbok typ, eller telefonbok. Ståkat sin killes.
En kompis sa en kompis till en kompis.
Ja. Men sluta. Nej, Ann, jag vill inte.
Okej, förlåt. Okay.
Nej, men nu ska jag ta ett case.
Okay.
Ja, men jag stalkade ju liksom min killes telefon en gång. Och det vill jag vill inte öppna den boxen igen.
Nej.
För det är så här, jag kan så här, man måste ju vara smart med sig själv här. Vad som har hänt under vår relation, där får jag ha ett säg. Liksom. Jag kan inte gå in i vad heter det, hans känslor, i hans dialoger eller liksom, jag är ingen, alltså så här, han är en fri människa. Vi lever i en relation tillsammans för att vi litar på varandra. Men vad som har hänt innan där, det får inte jag ha någon åsikt om.
Fast det finns ju två olika personlighetstyper. När du berättar om såna grejer, då märker jag att du är så här, du är en kärleksdetektiv. Du tycker det här är spännande. Du vill så här, ha kött på benen. Du vill ha din crime case. Du vill kunna liksom sätta dit boven. Och jag har massa kompisar som tycker att det här är jäkligt spännande. För mig är det så här... jag går inte igång på det.
Nej, okej. Okay. Men nu, det här var en kvinnlig artikel. Tjejer har... alla tjejer jag känner har stalkat sina killars telefoner vid ett eller ett par tillfällen. Saken är den att här får man ju inte som kvinna göra fel genom att använda den här informationen mot mannen. För att du är ju själv som är boven i dramat, även om du anser att du själv är Lisbeth Salander. Förstår du?
Ja.
Så du får inte använda den här informationen på fel sätt. Det som har hänt under relationen, det måste du lita på din kille med. Har du så dålig magkänsla så du tror att den här killen håller på med snedsteg under tiden, ja, då kan du ge dig rätten att titta i telefonen om du känner att du kommer få ut någonting av det, så länge det inte drabbar dig själv. Jag skriver jättemycket om det här i min bok faktiskt. Men, och det som har hänt i killens liv innan relationen, det kan inte du kontrollera, för det är inte ens säkert att ni ens visste vilka varandra var för 3 år sedan eller 2 år sedan eller 1 år sedan. Förstår du?
Jag förstår, men det som kan hända, om vi nu ska vara helt ärliga, det är att man ser just sådana här drag som man själv inte har sett och tänker så här: okej, okay, spelar han bara ett spel nu eller spelar hon bara ett spel nu? Det är ju det som är det farliga i det där. För att man är olika personer med alla man är tillsammans med.
Exakt. Och det, därför går det inte heller att läsa ut information på ett relevant sätt ur de här handlingarna. Här är ju också en grej att det här måste ju sluta ett år in i relationen. Har inte slutat efter det året utan fortsätter den här misstänkliggörandet och det här obehaget. Då måste man ett som tjej kolla upp sin egen PMS-cykel, om den står rätt till. För där ligger det jättemycket. Nummer två är att man så här måste, vad heter det, stålsätta sig själv eller gå och ta hjälp liksom utifrån.
För det kan ju bli ett missbruk.
Det kan bli ett missbruk och det kan också bli en galenskap som i sin tur leder till att liksom, relationen faktiskt inte funkar.
För det kan också ligga bakom min annan relation att det har pågått någonting som man nu lägger över i nästa relation för man inte har gjort klart det.
Precis. Sen har vi den manliga svartsjukan som är mycket mer aggressiv och misstänkliggörande.
Ja, den är läskig.
Ja, som exempelvis stackars Lotta som vi pratade om i Crimepodden fick utstå. Den här rent konspiratoriska svartsjukan.
Den har jag också varit utsatt för.
Ja.
Den är riktigt obehaglig. Den är farlig.
För män är inte alls lika mycket kärleksdetektiver som kvinnor. Det handlar mer om att kontrollera de facto situationen. Jag vet några män som har sagt till sina kvinnor så här: gör en Facebook-uppdatering där du säger hur mycket du älskar mig och sådana saker.
Mm.
Där det mer handlar om att kontrollera hennes kärlek utåt så att alla andra ska liksom tro att allt är bra.
Det är viktigare att upprätthålla någonting som inte finns. Den fattar inte jag.
Nej. Istället för att så här backtracka eller kolla framåt eller kolla bara. Alltså
fast så
sätt
kan man ju vara även i sin familj. Det är ju som nu det här när vi inte kan bo i vår lägenhet och det tär mycket på oss. Och så här, det är inte att jag går all in så fort någon frågar hur det är. Är det bra? Nej. Hur är det? Ja, men det är jättebra. Det funkar med lägenhet. Så här, det är lite trångt och det fast man bara sätter sig ner och typ snora i en kopp och bara säga. Så är människan, man skulle inte orka gå in på varje take hela tiden.
Nej, men då skulle då Mattias under den här perioden då säga, nu ska du lägga upp en Facebook-uppdatering där du skriver att du är jättekär med allting är svinbra.
Fan, vidrigt.
Ja.
Men jag aldrig göra, Mattias. Skulle aldrig göra, Mattias.
Ja, men så svartsjuka är en aspekt. Ja. Alltså, avtar inte svartsjukan. Kan man säga så?
Ja.
Avtar inte svartsjukan, då är det något som man måste så här, vara lite lyhörd med, minst sagt. För det kan bli väldigt destruktivt.
Det som jag tycker är så jobbigt att ge så här råd och tips i det här fallet är att om man är i, liksom, i en situation i sitt liv där man är ganska svag så kan en sån stark person med psykotiska drag äta upp en på en månad.
Mm, absolut.
Så, att så här måste ju omgivningen vara jävligt lyhörd. Och de här människorna är ju också oftast väldigt, väldigt charmiga, härliga, framgångsrika.
Ja.
Så det är, gud, det här är hala ålar.
Det är hala ålar och det är också så att många av de här personerna som redan har fallit för en trubbelperson, de kommer ju själv från ett trasigt förflutet.
Mm.
Så att de är ju också beroende lite av kaoset. Det pratar man inte speciellt mycket om, utan så här, många människor som har sitter i en relation med problem. De kommer ju själv från sprungna från ett kaos där man är van att alltid ha ett kaos och hantera det lite där vi pratade om i förra podden där man liksom, eller förra podden där man så här, det är väldigt lätt att slippa ta ansvar för sig själv och sina egna känslor när man hela tiden kan lägga över dem på någon annan som är lite jobbigare, lite mer stökig. Så det finns ju den delen i en. Så man måste tänka på att de här personerna kanske kommer från kaos och måste ha en person som är lite kaosig för att så här, verka och vara.
Mm.
För att det är så man själv är fostrad på något sätt.
Mamma hade ju då mormor som förebild.
Ja.
Kajsa, så här, stenhård, cyklade 3 mil om dagen, business, alltså så här, ja men en tuff mamma förebild. Men hans pappa hade ju farmor Inga och hon var ju jättegullig, men man kan ju säga så här, tuff kanske inte riktigt är någonting sätt att beskriva henne på, utan ja men hon var lite så som pappa är. Ja, men så här, tycker livet är skönt och ja.
Ställer inte så höga krav liksom.
Nej, man vill gärna att någon annan ska ordna biffen liksom.
Ja.
Så att det här, man får ju tänka på hur många år de på varsitt håll har haft de här två förebilderna och sen ska det här då mötas.
Mm.
Och då fortsätter ju såklart de förebilderna att mamma blir då den som fixar biffen och då blir ju typ på något sätt mamma, pappas mamma.
Ja, så är det ju.
Fast en tuffare typ liksom. Så de börjar ta för givet att de går in i de rollerna. Det tycker jag är liksom samma sak här. Men det man kan kolla på en annat sätt att se om någon är lite halvpsykopat.
Fast du menar att din pappa är psykopat?
Nej, det. Mycket kan man säga om pappa Köris. Men jag är psykotiska drag. Lite kackerlacka drag som sin dotter, men inga psykotiska drag. Han är nog den minst psykotiska människa. Inte som en, ja, en mygga har man slagit ihjäl. Men det jag menar är att det finns ju många som skyller ifrån sig när man påskiner det här. Typ, ja, men du beter dig så här och så här. Skulle jag aldrig kunna göra, för jag har sett min pappa bete sig så mot min mamma.
Ja, men eller exakt.
Man bara, det... men gud, äpplet faller inte långt sträckt. Och det är ingens fel.
Nej, och det är ingens fel. Och grejen är ju så här, om du har de här mönstren i dig, du kan inte göra någonting åt dem. Alltså så här, du kan inte säga så här, jag kommer aldrig bli alkoholist för det blev mina föräldrar. Och så kommer inte jag att vara. Det är ingenting du kan kontrollera. Nej. Utan det ligger liksom i djupare valar än så.
Sen tror jag också så här, lite som du pratar om att jag är dålig på att ge mina barn repressalier. Det är också så som jag är uppväxt.
Ja.
Liksom lite så här, hur mycket man än betedde sig lite dit, så var ju mitt värsta straff att komma hem 10 varje kväll en vecka på vardagarna.
Det var jävligt. Fy fan, stackars dig.
Ja, jag vet. Jag får ju fortfarande prata om det med psykologen. Vet du, jag kom hem då?
Nej.
I en ICA-kundvagn. Så full med blåtira. Och så inneburen i tonårsrummet.
Charmigt.
Första fyllan.
Första fyllan.
Den ska jag prata med showen också.
Ja.
Mm. Kommer du ihåg din första fylla?
Ja, jag gör det.
Berätta.
Ska jag spara till showen då?
Okej. Okay. Hon får spara till showen. Ge oss en liten tids bara. Vem var det med? Var det med Lillkoddan? Bengis.
Det var i Strömstad på skolavslutningen. I 7:an.
För mig också i 7:an.
Ja.
Du vet, när jag ser Ilon nu, jag bara, du ska inte gå ut och dricka.
Det var tidigt.
Ja,
det var tidigt. Vi var ju också mer sugna på alkohol på den tiden. Idag är ju inte unga människor lika törstiga.
Tack,
det har ju
Gud.
Konstaterats.
Tack gode Gud. Jag tycker det är så skönt.
Ja, men alltså, ska Penny vara då full för första gången om 5 år?
Det
eller 6 år? Nej, men det går ju inte.
Om 3 år.
Nej, men det går ju inte.
Nej, jag vet. Men det som man har insett också, eller det som ungdomar har insett, är att när man förlorar kontrollen blir man ohärlig.
Ja.
Man blir ingen liksom skön person. Det insåg de. Men det är för att de också har oss lite som förebilder. 70-80-talsföräldrarna, de satt ju och bangade på liksom.
Ja, ja, men alltså barnens enda revolt mot oss kan ju vara att bli vårt anti-jag.
Ja.
Ja, för vi har ju gjort allt.
Ja.
Vi för hallabaloo för dem.
Ja, men de gör så mycket mer än vad vi någonsin tror. Så att
ja,
säga.
Ja.
Alltså det är så roligt, varje generation säger, oj, 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 vi var så tokiga. Ja, det fattar jag. Ja. Fortsätt.
Men fortsätt med vad då? Det är din tes.
Ja, men då är det en tesen. Ett, om de liksom har konstiga beteenden, alltså, vad ska man säga?
Konstiga beteenden, man säger.
Små, nej, men det här med liksom ostpizzan, det är väl inget beteende. Det är så här,
när de, det är ett avvikelse.
En avvikelse från övrig befolkning. Så måste man kunna säga.
Ja.
Ja.
Sen är det så här, men jag tycker också det där är så spännande, för att allt det där som har charmigt med människor i typ högstadiet och gymnasiet, varför man så, han är så rolig för han är så egen, eller han är så token, så här. Allt det där blir vidriga drag i vuxen ålder.
Mm. Men sen kan det också vara att man är en speciell person som på grund av till exempel en kombination eller liknande. Och då måste man ha hjälp med det. Man är ju inte bara random ond för att man är lite märklig.
Ja, men det är väldigt spännande med Raketmadsen. Hon växte upp med sin pappa själv ute på landet och pappan var super annars. Alltså jätteegen, galen forskare, vetenskapsman.
Mm.
Och mamman lämnade och pappan hatade mamman och hatade kvinnor. Och på det sättet är ju han uppvuxen också.
Ja, hur tar man sig fri från det liksom?
Ja, kvinnoföraktet finns ju i hans liksom, ja, grundvalar så att säga.
Mm. Det togs ju väldigt starka uttryck dock.
Ja.
Mycket nu med det här män som blir liksom anklagade som har gjort brott. Okej, tesen är alltså se efter avvikande, kolla efter avvikande beteende.
Alltså vänta, jag måste bara berätta en sak.
Vad?
En tjejkompis till mig hade en sån jävla konstig kille, om vi ska prata om avvikande beteende.
Ja. Berätta då.
Fan, det här är så, jag vet inte, jag kan berätta det här.
Jo!
Så jävla, alltså du vet inte.
Hej, berätta.
Han vill aldrig ha sex med henne.
Vill han inte?
Nej.
Varför?
När hon var vaken.
Nej!
Han ville bara ligga med henne när hon sov. Och så fort hon vaknade så slutade han. Och en gång så bad han henne spela död.
Nej! Nej.
Så jävla äckligt. Jag får såna rysningar.
Nu går vi tillbaka till prefixen Madsen snubbe.
Alltså så jävla äckligt.
Nej, vänta nu, gick hon med på det här? Jo. Men gick hon med på det här?
Ja, men första gången. Nej, men liksom. Sen var det för konstigt. Så hon var ju tvungen att sluta på honom. Jag skulle så jävla gärna vilja veta om det hänt någonting efterhand.
Men det är också så man måste dra skiljelinjen också. Som jag hade ett ex, han älskade att ligga och hålla på med mina armhålor.
Jaha, det har jag också hört killar.
Alltså det...
Ja, det verkar vara en grej. Ah,
okej.
Okay. Alltså så här, ska jag ligga och lukta och snusa och hålla på liksom. Klidra. Mm. Ja, men då är de så här doftbesatta tror jag.
En annan grej också är så här, att hen redan tidigt låter så här, sina egna minibehov gå före den gemensamma taken.
Ja.
Som en kille som jag var med på en öde ö i Mexiko. Och sen så gick det bara en båt på hela dagen. Vi var verkligen tvungna att komma därifrån. För att vi skulle inte vara kvar där, vi skulle åka hem till Sverige. Och då var han tvungen att dricka sitt morgonte.
Nej, men vänta, nu måste vi prata om det. Teceremoni människor.
Ja, men du förstår, när man är så här, nej men det här är sjukligt, vi sitter på en öde, du vill hellre dricka din tekopp än att hinna med den sista färjan.
Nej men alltså, det där var jag med om på en
fel
semester.
Fel prioriteringar.
Det där var jag med om på en semester, vi är så här, 6 personer som ska samsas om ett hus. Och alla vill till stranden. Varav en person i det här huset, på den här semestern, har en teceremoni varje morgon.
Teceremoni.
En teceremoni, en japansk teceremoni. Den pågår ju liksom i över en timme.
Men
där man ska dricka teet i olika temperaturer, olika omgångar, det ska få dra olika länge och så vidare.
Du skämtar
så
inte med
aprilo. Så vi är alltså helt i gisslantagna utav denna teceremoni varje morgon till en person tappare.
Nej men vänta nu. Ja, ni
är ett gäng unga människor med alla olika behov och känslor. Men när man lever tillsammans i en grupp, i ett team, det blir som vilken dokusåpa som helst. Då tar ju alla de här liksom, sidorna fram. Så antingen är du en coworker, alltså antingen samarbetar du, eller så är du en udda streber. Och det visar sig att en person som är svinhärlig, det jag menar med så här unga härliga människor som alla bara, han är så härlig för han gör så här, han är så knasig, han är så underbar. Och sen så helt plötsligt ska de här alla knasigheterna då sätter samman och så visar det sig att den där knasigheten är absolut vidrighet.
Men sitter ni kvar då?
Väntar vi in honom? Ni sitter med ceremonin är klar. Så vi liksom, istället för att komma till stranden klockan 10 och få de där bra solstolarna, så har vi missat alla när vi kommer till stranden klockan 11. Eller plus 11. För då har alla solstolarna tagna, så då får vi ligga lite i utkanten av stranden. För att vi var ju tvungna att vänta på honom och hans teceremoni. Och till sist när vi liksom tredje dagen på semestern, som pågår i 8 dagar, har missat vår plats i solen så att säga, på grund av teceremonin. Då kommer ju konflikten. Då är den ju där.
Ja, det här är så filmiskt.
Det är så filmiskt.
Jag måste sno den här. Jag måste skriva en
till. Det är så jävla filmiskt.
Okej, okay. Men det här tycker jag säger väldigt mycket om människan också. Dels hur vi är uppfostrade. Jag tror inte i många andra länder skulle man suttit kvar.
Nej.
Det är svenska. Och sitter vi här medan de äter sina potäter och läser sin katekes och hit och dit. Typ mina kompisar i USA skulle ju bara varit så här: what the fuck, we're going to the beach, see you later dude.
Självklart så hade ju inte den här personen körkort heller. Eller ville köra bil i Spanien då. Så att då var vi också gisslantagna utav den här personen på grund av dennes... Så att den är både egoistisk, självcentrerande. Den har inte levt med någon kvinna under lång tid. Det var singel väldigt länge.
Där har vi tecken till.
Singelskapet.
Ja!
Ja, men alltså framförallt som människor som inte läser in andra människors behov eller kan tänka utifrån sig själv som en del av gruppen utan ser sig själv ett lite över gruppen eller liksom som alltid ska särbehandlas för att den har gjort så hemma bortcurlad kanske utav sina föräldrar.
Men mina barn är ju inga kvinnohatare.
Nej, har jag sagt att han var en kvinnohatare? Har jag sagt det? Han ville bara ha teceremoni.
Jag vet, fast det finns många kvinnohatare där ute.
Då kom det lite snett från vänster.
Och en grej till. För besatt av sin egen persona. Samma kille stod ju alltid i hemlighet dock. Och höll på och tog på sitt lilla magfett. Alltså tänkte en hudflik. Så drog han i det. Han bara, fan.
5 skäl till att män gör slut med kvinnor som de älskar. Orsak 1.
Det är lustprincipen. Det vill säga att kvinnor helt plötsligt inte då anser att sex är lika viktigt i relationen som mannen. Det där är ju superspännande, för den erfarenheten jag har varit i, jag har ju varit med om båda, där en man har varit alldeles liksom så kåt så att man liksom inte, det spelar ingen roll om man ligger 7 gånger så han missnöjd för att han inte får en 8:e gång. Mm. Den är ju inte speciellt härlig. Samtidigt har jag upplevt många gånger att jag har varit kåtare än killarna i relationen.
Men jag känner så här, om någon ligger 7-8 gånger på dag, då känns det som att det finns någonting bakomliggande. Exakt. Kanske någon så här ryssfemma eller något.
Kanske, vem vet.
Ryssfemma eller två.
En annan orsak är känslomässig upplevelse och framtiden. Det vill säga att män drar slutsatser ifrån att kvinnor agerar på de små sakerna i livet. Om en kvinna liksom hela tiden är negativ och känslomässigt inte kan samla sig, då, vad heter det, kommer mannen att dra slutsatsen att det kommer bli bättre än så här för dem i framtiden. Så därför har de svårt att se framtid med runt små saker. Kvinnor kan ju bråka om små saker. Det gör man ju egentligen med gnäller och man så här. Och då tänker männen mycket längre, då blir de så här framtidsnöja och tänker så här, kommer bara vara en så här gnällrelation. Det här vill inte jag vara i. Måste jag slut.
Hon kommer alltid vilja att jag hjälper till och klipper gräsmattan.
Under tiden kvinnor upplever tvärtom att det är de här stora bråken, de här stora, under tiden som männen inte upplever sig. Om någon slänger en mobiltelefon i väggen så tycker de, oj, det var ju mobiltelefon som gick sönder. Och så är det inte mycket mer med det.
Ah, jag fattar.
Alltså det är helt olika saker. Under tiden är smågnäller tycker män är skitjobbigt, för det dödar framtid för dem. Under tiden kvinnor tycker att de här stora gesterna är det som är orsaken.
Catching i vår relation.
Ja, när man inte känner en djupare nivå utav gemenskap med en kvinna, åtminstone ofta påminner du honom om varför han är med henne, då kommer han glömma bort varför han ens är med henne. Och helt plötsligt blir förhållandet ett heltidsjobb eller ett konstant arbete, det är en man som säger. Det blir en yrkesmässig relation, inte en attraktion.
Okej.
Okay. Förstår du att äktenskapet blir ett projekt? Han har glömt bort varför att hon är vacker eller varför han älskade henne från början.
Men då kan man ju påminna lite.
Det kan man verkligen göra, men om man nu inte kommunicerar, vilket den här studien handlar om.
Där har vi. Det tycker jag är så här, the holy grail om varför det ofta går åt helvete, tycker jag. Men jag tror att vi som kvinnor också måste tänka om lite. Vi är lite spoiled där. Vi är väldigt fokuserade på jaget när det gäller den där. Han ska se att jag är vacker, han ska ge det till mig, han ska göra det. Men själv så är man så här, kan vara ganska passiv i det där, även fast det är 2018. Där tror jag att vi måste tänka om. Ja. Där måste det vara liksom, där måste vi börja bli lite mer jämlika.
Men alltså, gud, och sen så tycker jag så himla så här, alltså skönhet är ju liksom in the eye of the beholder. Vad som är vackert för mig är ju nödvändigtvis inte vackert för dig, ju tvärtom. Och så här, en ful person för dig kan ju vara svinattraktiv för en annan, och det är det som är så fint. Och man måste belysa det hos varandra hela tiden, så här, alltså så här, du är så jävla vacker, dina ögon, du, alltså så här, du får mig att må med ditt utseende. Och det är så jävla shame idag att prata om utseende, men utseende är ju viktigt utifrån vad man själv har för liksom relation till utseende. Alltså det behöver inte vara en vacker...
Nej, jag fattar vad du menar.
Instagram-modell vacker, förstår du? Utan vacker sitter i något annat.
Jag tycker det var så spännande när vi var på den stora festen i lördags.
Ja.
Så var det så här, men det är ju mycket nu, man går hemma i sina vanliga kläder, det är mycket småbarn och, ja du vet, vi ska köra barnen till dagis, inte kan gå längre. Så det blir mycket vardagshets, liksom, säger hon som precis var på semester. Men jag bara tar ut längre perspektiv. Och så var vi på den här festen i lördags. Och jag menar, Mattias var jättefin, hade nya kläder och var skitsnygg i håret. Och jag hade kostym. Och så var det liksom flera som sa till oss som par. Så här, någon sa till Mattias så här, fan vad snygg du är. Din snubbe är så snygg. Och någon sa till honom så här, kolla på Anna. Jag sa det här om dagen. Hon är typ bland de snyggaste kvinnor jag har sett. Och det var lite som att vi stod bredvid varandra och bara så här, jag kände det på oss att vi båda var så här, är det här candid camera eller? Att vi lite har glömt vem den andra var från början.
Ja.
Han kan inte riktigt se mig längre och jag kan inte riktigt se honom. Så det var någon så här, rev ner ett draperi. Jag bara, gud, han är ju jättesnygg typ. Men jag kan inte riktigt förklara vad jag menar. När det så här, jag kände så här, att han tyckte så här, men gud, nu överdriver de lite här. Och jag är lite vice versa. Förstår du? För att vi har gått där hemma i vårt tragglande och det är mycket, liksom, har varit mycket småtjafs hit och dit. Så jag var lite så här, jaha, men hon är ju snygg, men så snygg. Alltså jag vet att han inte tänkte så, men att att vi båda vaknade upp lite så här: okej, okay, nu får vi för fan steppa upp ett steg. Uh-huh. Han var så här: gud, vi behöver ha 2 dygn med varandra. Och ja, ibland måste man ju så här möta någonting annat än spegelbilden där hemma för att så här vakna upp och att så här, nu är det fan fara och färde.
Mm.
Man kan inte tro att man kan gå in i så här småkletiga, nej men gud, förlåt. Man kan inte tro att man kan gå in i så här, vad ska vi säga, bromsbrännarbrallor där hemma, så här kallingar, och tro att den andra ska tycka så här, fan vad het du är.
Nej, verkligen inte.
Det är kanske på bondesamhället när man duschade och tvättade sig en gång per år. Då var det inte så mycket att välja på, men nu finns det ju ändå fria sanitära val.
Absolut. Orsak 4. Klängigt beteende i ett förhållande. Och det menar man dels att kvinnan är osjälvständig. Både så här emotionellt, att hon hela tiden behöver en spegling och bekräftelse i den andra, men också att den inte själv har, att kvinnan inte har några egna mål och visioner, att hon är med mannen för att han är liksom den andres lyckas smed, både ekonomiskt och liksom identitetsmässigt. Så för män är det tydligen ganska viktigt att kvinnor har sin egen vänskapskrets, sin egen jobb, karriärsvision och sina egna liksom drömmar och inte blir needy. Det talar emot liksom det beteendet vi många gånger pratar om, att män fortfarande tror att de måste vara liksom familjens försörjare. Så är det tydligen inte alls längre. Utan nu är det sexigt med power.
Men du måste också ta den här småbarnsåren när kvinnor ofta är mammalediga. Jag kommer ihåg när jag, den enda gången jag har varit liksom heltidsmammaledig, då var jag i det med Ossian, det blev ju ett år. Och hur nidig man var när ens partner kom innanför dörren.
Ja.
Dels för att få så här, något annat samtal än om bajs. 2, att någon tog den som bajsade så att man så här, fick känna sig fri och inte som så här, någon apmänniska. Så att det där, man måste tänka på att det också finns parenteser.
Absolut, men saken är den att det är därför man också måste värdera föräldraledigheten och inte orsaka de varandra på det sättet.
Mm.
För att jag har hört om ett par som är extremt lyckligt förhållande. Vet du, de delade upp föräldraskapet. Nu kunde de det på grund av sin arbetssituation. Den ena tog förmiddagen, den andra tog eftermiddagen och så alternerade de.
Jag säger så här.
Amen, säger
man
jag.
Kan hålla på och gå till psykolog, man kan hålla på och skriva böcker, bla bla bla. Där har du hela hemligheten i relation med barn.
Mm.
50-50. Det finns inget annat alternativ längre. Showen, vår show, heter ju Förfest med Ann och Anita, The Point of No Return. Och det kan ju låta lite ytligt, men det är inte alls det. För det är en metafor för livet. Först är vi på förfest, vi har liksom, livet är härligt, vi är odödliga, så får vi barn. Och då blir allting liksom på allvar. Sen blir det efterfesten, jaha. Då ska vi göra det roligaste av de där åren när vi inte lika behövda längre. Och sen kommer ju en jävligt lång bakfylla. Och det här med att man idag ändå så här lever med omvärldens tankar av hur en lyckad människa ska vara, så tror jag så här att det fortfarande är så jävla viktigt att hitta, precis som du har jobbat med senaste året, så här, sin inre gudinna på något sätt. Att så här, jag vet att jag klarar det här för att jag har liksom en inre röst som jag har lyssnat på istället för så här, lalalala, precis som du pratar om att så här, man springer vidare. Men det här med att man ska förändra sig för en annan människa. Som man säger, man kan inte förändra sig för en annan människa, men är inte hela vårt liksom världstake är att så här, människan vill precis som ett barn bli älskad för den man är. Och det är det som är så här, barnets ynnest. Så här, man kan bete sig hur som helst, man kan vara barnslig, jobbig, självisk, och ändå älskar man det där barnet mer än något annat. Man är beredd att dö för det där barnet dygnet runt. Men för liksom en människa som man älskar, som man tycker att du måste ändra, sen är det ju så här, om det finns missbruk eller våld, så här, bort med den skiten. Men varför är det så svårt att älska en människa för den är?
Nej, men det säger sig väl själv. Det är ju så här, en person som älskar sig själv mer än den är, så kanske personen på T-ceremonin den har ju också svårt att liksom förstå andras kärlek. Alltså du måste ju kunna älska människor runt omkring dig.
Men jag sa ju till dig förra veckan att jag ska göra ett test. Att jag ska säga, jag ska älska Mattias nu i några veckor för den han är. Jag ska tänka så här, Jag vet. Det är skitsvårt. Eftersom jag också hela tiden vill ändra på honom. Men bara tänka
så här. Det är tydligen orsaken varför folk separerar ju.
Jag vet.
Ja, men och grejen är ju så fort man lever i en så här relation med någon. Jag kan inte säga att jag är direkt nöjd med mig själv som människa, som singel. Nej. Jag kan inte säga att jag är såhär, vad jävla god person jag är. Och bara sitter där och
du blir Bert Karlsson helt plötsligt.
Och bara njuter av mig själv och min förträfflighet. Jag älskar inte den personen supermycket.
Nej.
Jag tycker den är helt okej. Habil. Mm. Den har fått saker och ting att funka. Och så här, trevna. Sen finns det människor som älskar sig själva. Mm. Utifrån det perspektivet. Mm. Den personen tror jag har svårare att leva i relation med en annan. För den förstår ju inte hela tiden varför älskar inte de mig lika mycket som jag älskar mig själv. Jag tror att man ska älska sig själv lite halvmycket. För att då, när man går in i en relation med en annan, då vad heter det, kan man ju hitta en tredje persona som man båda lever med.
Mm.
Men att hela tiden vara den som är så här, jag är så jävla självuppfylld och härlig. Fan vad jag är så jävla härlig. Varför är inte du lika härlig som jag? Mm. Du borde vara lika härlig som jag. Då hade vi två varit lyckliga. Då blir det ju hela tiden ett misslyckande. Så då börjar ju den självuppfyllda personen ändra på den personen som är mindre självuppfylld. Och då kommer ju den personen bli liksom som kvinnan som går bakom sin man där på High Chaparral.
Mm.
Och liksom i honom till lags, men har helt förlorat sin egen persona.
Nu kör vi, tycker jag, en liten avslutning med en låt som är väldigt fin av en fin kvinna som tyvärr gick bort tragiskt för något år sedan. Josefin Nilsson, Amy Busk Singers. Älska mig för den jag är. Vi älskar er för de ni är. Kom på vår show så får vi visa hur mycket vi älskar er.
Jag håller på att öva på Carola.
Varför?
Därför att jag ska imitera Carola.
Just det. Just det, imitations... Nej, nu slutar vi. Puss och kram, hej då.
Hej, hej.
Se mig för är jag. Låt mig få komma nära till era hjärtan så som den jag är. Den jag försöker vara. Älska mig för den.